Du skulle hellre förklara hur du blev av med din oskuld än att avslöja ett recept som, ja, du ska använda imorgon.
I ett tält i Brixham.
Nej.
Jo, på språkresa. Nej, jag vet hur det funkar med väntelister.
Va? Liksom, ja. Berätta allt.
Ja.
Är det inte den som står högst upp som får det första lediga bordet, eller?
Tullen i St. Petersburg på flygplatsen i Pulkovod. Det är ingen lek.
Har du fastnat där?
Ja.
Med vad då?
En halv flaska vin. Jag var uppe jättetidigt och bara saker.
Alltså nu pratar du med morgonmänniska. Vad är jättetidigt för dig?
Ja, jättetidigt för mig är klockan 2:30.
Oj, ja, det är jättetidigt.
Ja, nu pratar du en gammal liksom frukostflinga här.
Ja. Är du en cheerio då, eller vad är det för något?
Nej, alltså, de heter det. När man jobbar frukost, då är man en frukostflinga.
Ja, men vad för frukostflinga?
Ja,
jag gillar ju flingor. Du kan inte bara vara liksom, ja, en random, vadå? En liksom Kellogg's osötad.
Nej,
eller
är
du en frostig?
Ja, där satte den. Men det är det här med flytt, liksom. Min yngsta dotter flyttade hemifrån i morse.
I morse?
I morse.
Hur känns det?
Som att se din chef cykla över ett stup på din cykel.
Oj.
Blandade känslor.
Ja, verkligen. Fick inte chefen. Det var cykeln du ville ha kvar.
Nej, men hon har ju varit liksom, hon har bott på Gotland och bott i Göteborg och så där till och från, men nu var det så där, ja, nej, men nu är det egen lägenhet med eget kontrakt och flyttbil och så. Nu är det mer definitivt liksom.
Fast det är ett underbart steg för henne.
Ja, såklart det, men jag saknar henne.
Ja, hon finns kvar, Erik.
Ja.
Ja, men det är ju livet. Du har ju liksom bara haft henne till låns lite. Så, ja, är det ju. Man rustar ju barnen till att just stå på egna ben.
22 år?
Ja.
Det var fan på tiden.
Nu så? Nej, jag vet att du har en jättestark relation med dina barn.
Ja.
Ja. Har de samma matintresse som du?
Till och från. Yngsta dottern då, hon är vegetarian sedan ett tag tillbaka. Sonen, han går på någon sorts egen uppfunnen GI-variant som han tycker är bra för sig.
Oj, ja. Vad känner du inför allt det här?
Men skitbra, kolla. Mm. Utforska, gör det. Det är liksom det som inte dödar dig gör dig starkare på något sätt. Han lägger verkligen ner massor med tid och jobb på sin matlagning, och det är väl toppen. Så får han testa och se hur det funkar.
Din äldsta då?
Felicia, ja. Ja, hon har ju liksom 3 barn hemma, varav en superspädis. Så där är det,
där blir det
kaos.
Vad det blir.
Där blir det vad det blir. Ja.
Det är precis. Men vad lagar du ikväll nu då, när din dotter har flyttat hemifrån idag som comfort food?
Ikväll blir det något som jag måste göra för imorgon. Som jag har ett uppdrag nämligen, och då måste jag provlaga några grejer.
Vad ska du laga?
Ja, men de är hemliga.
Nej, säg.
Nej, jag får inte säga.
Det är bara jag och resten av lyssnarna. Kom igen.
Nej, jag kan inte det. Det har med andra länder att göra.
Ja. Är det i Asien?
Nej.
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 Ska du vara så svår nu? Så att tänk inte ens nämna land.
Ja, men om jag säger Persien då.
Okej. Erik Videgård, ibland är du jobbig.
Nej.
Du skulle hellre förklara hur du blev av med din oskuld än att avslöja ett recept som du ska använda imorgon.
Ja, det är sant. I ett tält i Brixham.
Nej.
Jo, på språkresa.
Vad härligt, hur gammal var du?
14.
Åh, gulle.
No.
Mysigt.
Jag hade precis berättat för pubägaren att jag fyllde 18, så att han bjöd mig på öl.
Ja, ah, men det fixade du, för du är lång, eller hur? Du kom undan med det.
Och killarna i England på den tiden, alltså 18-åringarna, såg ut som 13-åringar. av någon anledning.
Så du var ju fullmogen där.
Ja, helt övermogen till och med. Ja, verkligen.
Underbart. Okej, du får berätta om den där middagen sen då.
Mm, jag gör det sen.
Vet du Erik, i veckan så var det exakt 2 år sedan jag fick en hjärnblödning. Är inte det konstigt? Att det har gått 2 år.
Satan i gatan.
Nej, men det har gått 2 år.
Ja.
Helt otroligt.
Ja, jag har så svårt att se det där framför mig. Alltså, det är ju läskigt. Jag tänker ju på min väldigt goda vän Katrin Schyck som gick bort.
Åh, Katrin. Ja. Vilken chock.
Ja, fy tusan alltså.
Du kände henne väl?
Ja, vi var till och med tillsammans.
Nej. Ja. Vilka år var det?
Det här var på 80-talet.
Hur känns det när någon som har stått en så nära rycks bort så där tidigt i livet?
Jag fick sån här Adam Alsing rebirth någonting i en, när jag står liksom i Adams fall står vid spisen och rör i någon sås och jag ser hur liksom tårarna droppar ner i såsen. Här står jag på, den här gången så står jag på X2000 ska jag köpa en macka i bistrovagnen där och bara kan inte prata utan måste lämna tillbaka den och sätta mig en stund och sen liksom, ja.
För det gick ju så fort där med Katrin, eller hur? Hon visste ju inte om att hon...
Nej.
Låg i riskzonen för nej. Det hon sen gick bort i.
Och då när jag tänkte på Katrin då, där och då, så tänkte jag på dig.
Gjorde du?
Ja, för jag tänkte på dig och det du hade gått igenom och det var ju liksom... Det är ju inte milsvida skillnader mellan det som hände henne och det som hände dig.
Nej, verkligen. Alltså rent fysiskt, aneurysmer av alla dess slag i kroppen är otroligt obehagliga. Du, förmodligen har man med sig det medfött, ja. men för i de allra flesta fall så kanske inte händer någonting under ett liv. Men om det händer någonting så blir det ju allvarligt från 0 till 100 på en sekund. Ja. I vissa fall, som kanske eventuellt i Katrins fall, så hinner man nästan inte ens uppfatta. Nej. Att det blir så allvarligt läge. Ja. Vad fin du, Erik. Och jag är så beklagar verkligen sorgen. Mm. Fina Katrin, vi tänker på dig.
Ja.
Men det man blir väldigt väl medveten om, det är just alltings förgänglighet. Att man inte kan ta en endaste dag för given.
Nej, och att man måste passa på att leva medan man faktiskt gör det. Eller hur?
Och precis så är det. Så att tar man sig ur på andra sidan på fötterna så blir livet på något sätt en bättre version av vad det var innan.
Mm.
Men det kan jag säga eftersom jag sitter här och pratar med er och mår bra.
Mm.
Men jag har ändrat jättemycket i mitt liv.
Du har det?
Ja, jag lever varje dag och det spelar ingen roll. Jag sparar ingenting, bara en sån grej. Varför ska man spara saker till ett specifikt tillfälle? Varje dag är ett specifikt tillfälle. Varje dag
så rätt,
är speciellt.
Så rätt. Nej, det får jag ju säga efter mina liknande upplevelser. Så alltså har man haft en sån nära döden upplevelse, då vill man leva medan man kan. Så är det ju.
Jag dricker finvin på tisdagar. Var en sån sak,
ja.
Erik? Inte tjocka, okrossbara glas dock.
Nej, okej. Nej, men ibland så får man festa till, ja. Även om det är tisdag.
Visst längtar man efter att resa?
Ja, men alltså... Vi var ju i Piemonte tillsammans. Sen bara en vecka efteråt så åkte jag till Paris och träffade min lillebror och hans tjej. Och jag vet, jag levde upp alltså och jag vill ut och åka nu igen snart.
Men om man pratar just resor och mat, Erik. Vad har varit dina bästa resor ut ett matperspektiv?
Var har jag upptäckt mest? Alltså det är nog Japan, Thailand för länge sedan. Thailand för kanske 20 år sedan när det var lite nytt och spännande.
Innan liksom charterturismen började
bli. Ja, innan det började bli som Palma. Mm. Annars får jag säga Barcelona gillar jag. Jag var i Lissabon som har blivit en matstad på uppstigande. San Francisco, Los Angeles, New York.
Ooh, New York.
Wow, där har du ju hela världen på en plats.
Älskar fullkomligt. Mm. Men det är så himla härligt med just att resa i matens tecken. Hur brukar du göra? Liksom, vad är hönan och ägget här? Läser du först på om restauranger som har blivit omskrivna? Ja. Och sen bokar du flygstolen?
Ja, nästan så.
Är det så?
Och framförallt se till innan jag bokar resan att jag har plats på restaurangen. Att jag har bokat alla de restauranger som jag vill och verkligen kommer in på den. För missar jag en, då skjuter jag heller på resan. Eller åker någon annanstans och tar det senare.
Alltså det här är så överkurs, Erik. Men jag tror att många kan känna igen sig i känslan av att man vill gärna besöka ställen som man har läst om. Ja. Men har du några bra tips där? För att, jag menar, mycket kan man boka digitalt, men det är nästan alltid fullt. Hur ska jag göra då? Om jag bara har vissa datum, vad är dina bästa tips?
Om du bara har vissa datum och du har testat nätbokning, slå en signal. Berätta hur det är. Jag kommer över från Sverige och jag ska besöka dem och dem. Sen skulle jag vilja besöka er, men ni hade ju, det fanns inga bord på nätet. Finns det någon möjlighet? Då kan det ju vara så här att de säger att jo, men om du kommer 5:30 och är klar till 8:30. Eller om du kommer 8:30 och är klar, ja, då får du ju sitta till vi stänger. Liksom.
Okej, så lirka lite, smöra lite, berätta att jag är jätteintresserad av just er restaurang. Kanske ring eller kanske mejla. Oftast har de ju också väntelistor.
Jo, men de här väntelisterna är... Alltså, nej.
De dissade Erik.
Nej, jag vet hur det funkar med väntelister. Det
är liksom, berätta allt?
Ja.
De... Är det inte den som står högst upp som får det första lediga bordet, eller? Nej. Det här är ju skandal. Berätta, hur funkar det?
Jag tror man kan kalla det för önskelister snarare.
Vadå, så restaurangen plockar av dem de vill ha?
Ja, visst.
Nej.
Men det är väl upp till dem. Vad är det som säger att det ska vara så jäkla demokratiskt att stå på en väntelista? Och att det ska vara...
Ja, rättvisan till exempel.
Rättvisa för vem?
Okej, jag tar feedback från coachen här. Men okej, så istället för den här himla väntelistan som jag trodde var demokratisk, så bättre att ringa eller mejla. Och du förespråkar ringa. Prata.
Absolut, absolut.
Berätta, och jag vill komma till er.
Ja. Och för att liksom försvara restaurangen lite grann, har du ett bord som rymmer 6 personer och det står en 2 högst upp på väntelistan och en 6 på 10:e plats, vilken tar du?
Ja. Självklart.
Så man försöker ju optimera sina sittningar, självklart. Men ja, var förutseende där, och det här att förvänta sig att kunna få bord, alltså walk-in på en populär restaurang, det är ju bara att glömma.
Ja, men det är ju tyvärr det. Men alltså, det jag känner, Erik, det är att nu när snart världen kan resa igen, och det kommer säkert vara restriktioner och man kommer säkert behöva visa upp vaccinationspass och så vidare. Men om vi pratar ur det perspektivet och i den världen, jösses, vilken efterfrågan.
Oj.
Känns som att det kommer bara explodera. Men tror du att det kommer vara de klassiska matstäderna, eller tror du att vi hittar nya resmål? Tänker man liksom närhetsprincip? Kommer Europa blomstra nu när världen öppnar upp?
Ja, tänk trygghet överhuvudtaget. Du vet att du hade det jättebra när du var i Malaga sist. Åh, jag vill komma utomlands, jag vill åka någonstans och jag vill ha det jäkligt bra. Vi åker till Malaga. Jag tror man tänker så. Jag tror man tänker liksom, jag vill åka dit jag hade det bra sist, men jag vill ändå komma utomlands.
Och man kanske också tänker att jag vill åka dit där jag känner igen mig och hittar och vet hur jag ska hantera situationen. Ja. Ja, men det är nog klokt.
Och sen gå på den där krogen som jag var på senast, för de hade så fantastisk spädgris där. Eller hur?
Alltså jag längtar till New York. Jag längtar så till USA, som för mig är ett fantastiskt matland.
Ja.
Jag längtar till, du nämnde Palma. Jag tycker Palma är en otroligt bra matstad.
Ja, har blivit. Jag har ju faktiskt bott där.
Det är klart du har.
Ja, det är klart jag har. När jag jobbar i St. Petersburg så pendlar jag till Palma.
Jag är inte förvånad.
Nej.
Hade du snickarbyxorna på dig också, i tullen?
I tullen? Ja, just det, Nej, det hade jag inte, men jag hade... Oj, tullen, ja. tullen i St. Petersburg. Nej. På flygplatsen i Pulkovo. Det är ingen lek.
Har du fastnat där?
Ja.
Med vad då?
En halv flaska vin. Jag hade en halv flaska vin som jag hade med mig från St. Petersburg, tänkte jag. För att jag hade fått en fin flaska och så hade jag tagit glas på kvällen. Och sen så skulle jag åka dagen efter och var borta en vecka, tror jag. Och sen så lyser de, för där lyser de igenom allt. Även liksom allt bagage, allt.
Men vänta. Mm. Det är alltså, det är en öppnad flaska som är bra, som du har korkat igen.
Ja.
Och packat ner.
Ja.
Precis. Okej, hur tänkte du där?
Ja, men vad då, får man inte göra det?
Jo, man får, men okej.
Okay. Ja. Det blir inte konstigt. Om jag vill ha med mig det här goda vinet och bjuda min dåvarande fru på när jag kommer fram till Palma. Va?
Nej, absolut.
Ja.
I din värld, ingenting är omöjligt.
Nej.
Det är du och Gunde. Vad gjorde du då? Drack du upp allting på plats bara för att
reta? Nej, ta den. Davai.
Men också, Erik, nu sitter vi och pratar om länder utanför, men Skandinavien, Norden har ju vuxit enormt mycket som matdel av världen. Jag menar, herregud, Danmark har ju numera 2 3-stjärniga restauranger. Oslo, Maemo fick ju tillbaka sina 3 stjärnor. Helt otroligt.
Ja, Maemo, vilket ställe, och vad han har kämpat, jäklar i mig. René som får sin 3:e stjärna efter 20 år, vad det nu är. Lång tid i alla fall har han legat där. Han har varit världens bästa krog, men bara haft 2 stjärnor i Guide Michelin. Och nu får han 3:e. Grymt.
Minuter av är sponsras av Vin Unique och The Wine Agency. Det första vinet idag kommer från superproducenten Vietti i Castiglione Faletto. Vinet heter Lange Nebbiolo Perbaccio och är från årgången 2019. I det här vinet samsas Nebbiolo-druvor från både Barolo och Barbaresco, och det görs av de grundviner som inte riktigt klarat kraven för att ingå i ett vin med beteckningen Barolo. Vietis Barolo innehåller bara druvor från toppområden, medan deras Lange Nebbiolo får blandas av druvor från hela distriktet. Det är ett vin med friskhet och fräschör som kan drickas tidigare och har ett betydligt mer smakfullt pris. Lange Nebbiolo Perbaccio är ett generöst vin med tydliga toner av moreller, läder, kryddor och örter. Perfekt i höstens grytor, vilt och mogna hålostar. 2019 Lange Nebbiolo Perbaccio har artikelnummer 79331 och finns i Systembolagets beställningssortiment. Det andra vinet kommer från en av våra favoritproducenter, Valle Reale, som har sina odlingar i en nationalpark i Abruzzo. Vinet är biodynamiskt, ekologiskt, veganskt och tillverkas till 100% av druvan Montepulciano. Idag provar vi 2015 Vigna del Convento. Ett smakrikt och fruktigt kryddigt vin med inslag av mogna röda bär, körsbär, fat och örter. Det har mjuka tanniner och serveras gärna till höstlamm med vitlök och timjan, eller varför inte en långkokt ragu med tagliatelle. 2015 Vigna del Convento Montepulciano har artikelnummer 73583 och finns i Systembolagets beställningssortiment. 45 minuter AV är väldigt glada att sponsras av Vin Unique och The Wine Agency. 45 minuter AV är sponsrade av Lavazza. Idag vill jag titta in i framtiden. Hur ser serveringen av kaffe ut på restauranger om några år? Det finns idag fantastiska kaffebarer där du väljer kaffe beroende på ditt eget tycke och smak. Ska det vara starkt, milt, fruktigt, blommigt, chokladigt? Ska det vara en kort espresso, en americano, en pour-over eller en pressokanna? På restauranger däremot så har du för det mesta möjligheten att välja mellan bryggkaffe och espresso. Det är väl inte så illa i för sig. En kaffe macchiato på Lavazza Qualità Rossa blir ju aldrig fel efter en god måltid. Eller för den delen ett ekologiskt bryggmalet kaffe som Lavazza Terra for Planet. Urvalet skulle dock kunna bli större och jag tror att vi i framtiden kommer att kunna få frågan från serveringspersonalen. Vilket kaffe föredrar du? Gillar du en intensiv blandning av arabica och robusta bönor? Eller föredrar du ett elegant, en ren arabica med toner av citrus, mandel och mjölkchoklad? Vill du ha drag av frukt, blommor, honung? Inga problem, då ska du få en kopp Lavazza Qualità Oro. Framtiden är förhoppningsvis inte allt för avlägsen. Men redan nu kan du åtminstone ställa frågan, varifrån kommer ert kaffe? Blir svaret då Lavazza, så vet du att du får ett premiumkaffe av bästa kvalitet. Vi på 45 minuter AV är tacksamma att sponsras av Lavazza. Ett godare kaffe.
Det land i Europa som verkligen står ut matmässigt är ju Italien. Och vi var ju där. Vad var det bästa vi åt enligt dig? Du får inte svara din egen mat. För det så hade jag svarat.
Jaha, men
nu ligger frågan, det vi åt på plats.
Ja, det mest minnesvärda för mig, det var nog inte Piazza Duomo som ju var trestjärnigt. Utan det var nog den här pastan som vi käkade i Barbaresco, skulle jag säga, sittandes under parasoll en kväll efter en relativt lång biltur, så får vi en pastasort som bara finns där.
Och jag älskar att du säger det, för det är precis mitt starkaste matminne också, förutom den risotton som vi ska prata om sen, som du gjorde. Men utöver det så var det tagliarin, alltså det, pastan från Piemonte. Det är alltså, tänk dig, smal bandpasta gjort av ägg, supermycket gluten i, men jag var tvungen att smaka när det tog oss till fantastiskt fina Barbaresco. Och vi åt tagliarin med ragu. Shared plate liksom. Det var ett stort tallrik på bordet som vi alla fick ta från. Det var så gott. Det var helt ljuvligt. Och vindistriktet Barbaresco, som säkert många av er känner igen, det ligger alltså strax nordost om staden Alba och med floden Tanaro som gräns i väster. Och de bästa vingårdslägena ligger just här i byn Barbaresco längs de här dalgångarna som liksom löper ner mot den här floden. Och inom det här distriktet så räknar man tre byar. Barbaresco ligger längst i väst, Neive längst i öst och så har vi Trezzo i söder. Och man brukar ju säga att Barbaresco-viner är lite mer eleganta än Barolo. Så himla larvigt uttryckt. Vad sjutton är det liksom? Jag vill säga, vad fan är elegant?
Inte nej, men, lika. Nej. En Barolo är väl burdusa, kanske man kan säga.
Ja, men ska vi kanske bara säga att den är lite mindre sträv? Jag menar, det har ju faktiskt med jordmånen att göra. Alltså, ju närmare man kommer den här Tanarofloden då i väst, desto mer eleganta blir vinerna. Eller ska vi säga en liten annan strävhet helt enkelt. Så Tanaro har ju liksom fört med sig sand och det är det som gör att Barbaresco-vinerna är lite lättare än vinerna i Barolo. Där de har liknande jord, men inte med då sanden från Tanarofloden.
Det kan man säga. Du får en lite en lätthet och en fruktighet som du kanske inte har på de lerigare lägena i Barolo. Men som vi fick lära oss och som vi fick se av Andrea Farnetti, vinmakare på Borgogno. Han har ju grävt upp de klassiska lägena för att se vad händer nere i jorden egentligen, även i Barolo. Så han har ju börjat plantera andra druvor i klassiska Barolo-lägen för att se vad som händer.
Och ni som inte hängde med när vi pratade om Borgogna, ni hör ju nu vilken rebell Farinetti-släkten
är. Verkligen.
Nej, de är så coola faktiskt. Mm. Jag förstår att det kanske inte alltid ses med blida ögon. För får man verkligen börja gräva i jorden på det här sättet och plantera andra druvor på klassisk Nebbiolo-mark?
Ja.
Andrea säger... Varför inte?
Ja.
Och det är därför det är så spännande att smaka de vinerna. För de smakar ju faktiskt inte som någonting annat. Men det var väldigt, väldigt roligt att få uppleva Barbaresco.
Ja.
Den som introducerade oss för den här lilla, lilla restaurangen i Barbaresco, det var ju vår guide och numera också vinmakaren Ulrika Ferlin. Och vi har ju fokuserat hela den här säsongen på just italienska Piemonte. Och vi fick beröm faktiskt för valet av plats av Ulrika, som tror att svenskarnas intresse för Piemonte bara kommer att växa.
Det kommer bli ännu mer Piemonte. Jag tror att det här är liksom bara början. Och ni är helt rätt ute i tiden med att snacka om Piemonte, tycker jag. Så det kommer bara bli mer och mer. Alltså allt från mat till dryck. Och sen, folk kommer väl inse att det är inte faktiskt så svårt att ta sig hit. Och kommer vilja komma hit och uppleva med landskap och historia och alla vinerier som finns.
Men för de som tror att, liksom att ta sig hit och prata om det här är någonting för de som kan mer, är det så? Känner du att man måste, om man ska till Piemonte måste man kunna massa fin?
Jag tror att alla kommer kunna ha glädje av Piemonte. Alltså allt från att inte kunna någonting, liksom att ja, men jag vet att det här är ett vitt vin och det här är ett rött vin, till att man är supernörd sommelier och kan liksom alla kryer i huvudet som finns i Barolo. Jag tror att alla kommer tycka att det är fantastiskt att hitta sitt ställe och sina favoritrestauranger och sina favoritviner. Man lär sig så fantastiskt mycket när man väl är här nere. Jag tror att kommer man bara hit så kommer man hitta sin nivå. Liksom.
Så det finns någonting för alla?
Ja, gud, ja, det tror jag absolut.
Ja, herregud vad vi fick se och uppleva, Erik.
Det var verkligen så. Jag lärde mig mer på de dagarna vi var där än om jag hade köpt 3 feta böcker om Barolo och Barbaresco och lägena runt omkring. Bara att få gå bland vinrankerna, bara få se och få ta på dem, få vandra genom hasselbuskträdsskogarna, äta hasselnötter nyrostade från kvarnen.
Minnen.
Ja, verkligen.
Och då tänkte vi att vi måste ju gengälda Ulrika Ferlin efter allt hon har gjort för oss. Så vi bjöd Ulrika och hennes kille Paolo på middag. Och inför den middagen så tog vi oss till matmarknaden för att inhandla alla grönsaker och råvaror. Och nu pratar vi långt från Hötorget.
Oj.
Ha, nu är vi på matmarknaden i Alba. Här är det fina grejer, Erik.
Det här är ju fantastiskt.
Buongiorno. 2,90. Det är inte mycket för den här fina.
3 euro.
30 spänn för alla de där grönsakerna.
Nej, det är helt galet faktiskt. Ja. Wow, nu blir jag lite glad.
Ingen vitlök, såg fin ut här.
Jo, det ska vi ha.
Ja. Och chilin, vad härlig, färska chilin som ligger som i små sasar.
Superfin.
Wow.
Buongiorno. Cibolli.
Si. Har vi parmesan också?
Underbart. En bra, inte för gammal parmesan.
Varför ska man inte ha en gammal parmesan?
Nej, men för att den är, ju äldre de blir, desto saltare blir de. Här kan jag kontrollera saltan bättre och så är de lättare att riva när de är lite yngre.
Okej.
Okay. Så det är matlagningsparmesan kan man säga.
Är vi klara nu?
Nu är vi klara.
Fantastiskt. Ja, det här var ju verkligen en genuin matmarknad, Erik.
Ja, alltså tänk om vi hade sådana matmarknader här i Sverige. Nu har vi, det finns bra matmarknader i Sverige. Det finns bland annat någonting som heter Bondens egna marknad som finns alltså från Helsingborg upp till Umeå. Tyvärr inte så där jätteofta. Höstsäsongen börjar ta slut nu. Många av dem har julmarknader. Bondens egna marknad, jag la faktiskt upp webbadressen på våran hemsida alvershvidegard.se så att man själv kan gå in och se vad som finns i närheten till där man bor. Det är bra matmarknader. Det är precis som vi hade det i Alba. där vi gick, där var det de enskilda odlarna som tog fram och visade det de hade att erbjuda, det de själva hade skördat. Vi har ju Hötorget här i Stockholm, där det står massor med människor och säljer massor med saker. Det är grönsaker, det är svamp. Alla har samma sak. Alla kommer från samma grossistleverantör. Alla är liksom tredje klassens råvaror. Alla försöker luras. De säger det är halva priset och sen så ska de sälja det och de ska sälja det och de ska sälja det. Och det tar liksom en halvtimme för dig att köpa en skål med jordgubbar.
Och sen luras de ibland också med hekto och kilo och sådär. Det tycker inte jag är okej. Jag vet att mina föräldrar har blivit lurade där på ganska många hundralappar. Det är, och så går det snabbt och så ser man inte siffrorna på den här kortläsaren. Nej, det är inte snällt faktiskt. Men okej, men det är ju fantastiskt att det finns matmarknader i Sverige där man verkligen får träffa odlarna också. Ja. De som har brukat jorden och drivit upp de här fantastiska tomaterna eller vad det kan vara.
Det finns en kille som heter Kristoffer Fransén som har i Örsundsbro utanför Enköping där han gör charkuterier på Lindrödsvin och även styckdetaljer från Lindrödsvin som är Sveriges enda urras utav gris. Han tar sin bil, åker in varje lördag, åker runt i Stockholm på olika ställen och säljer sina produkter. Bokar man det på hans hemsida och då får du riktiga grejer. Han gör korvar som får allt annat att blekna. Alltså.
Så återigen, om man bryr sig om sina råvaror så finns det fantastiska leverantörer.
Verkligen.
Att ta del av.
Ja.
Och du hittade ju faktiskt nästan allt till din risotto på matmarknaden utom en doja. Vad var det för något?
En doja är en kalabrisk korv utan skinn. Så att det är en ovanlig ingrediens för just den paniskan risotton som jag skulle göra. Men Ulrika ställde upp såklart och hittade en doja till mig.
Och det var tur, för det var så gott.
Ja, den blev ju det. Den blev ju jättegod.
Nej men lägg av Erik, det var ju ungefär det bästa jag någonsin ätit. Och det sa även italienarna.
Ja, de sa ju det. Och det är lite roligt för paniska är en ovanlig risotto. Därför att man gör en minestrone först. Och vad är då en minestrone? Hur skiljer den sig ifrån allting annat? Jo, i Italien så har man olika typer av soppor. Du har en zuppa, Z-U-P-P-A, som är en slät soppa. Kanske en tomatsoppa eller en bunkolsoppa eller någonting sånt. En slät, lätt soppa. Sen har du minestra, som där bitarna utav grönsaker och där kan det även vara kött med och så vidare. Och även pasta faktiskt, eller ris. Men fortfarande en soppig karaktär. Och sen kommer minestronen som är någonstans i gränslandet mellan en soppa och en gryta. Och då gör du den här minestronen först. Och sen tar du den och blandar den med rött vin, en lange, nebbiolo. Du blandar den med ris. Helst ett Carnaroli tycker jag är bästa risottoriset. Och så kokar du upp det här och låter det sjuda, späd på med buljong och vin. Tillsätter på slutet av parmesan, smör, rör runt, låter det här vila 5-10 minuter. Och så får du den här, det flyter som lava, säger man.
Guldlava. Det var så gott.
Eller hur? Och sen dels att du gör det med rött vin är ovanligt. Och sen att du använder en minestrone som buljong i princip till den är ju helt fantastiskt.
Åt jag 4 portioner tror jag.
Ja.
Ja, förmodligen. Kanske 5. Gissa vad?
Ja, du är ju hungrig.
Jag är hungrig!
Ja, titta. Och vet du vad jag har gjort då?
Nej, berätta.
Därför att då det är lite svårt att få med sig här in i studion och stå och koka risotton som man aldrig får sluta röra och det tar 20 minuter och så vidare. Så tänkte jag, minestrone alla novarese. Vad tror du om det?
Ja, det tycker jag låter mycket, mycket utmärkt.
Vilken vänort har Nova Rese, som är en ort i Alperna i norra Piemonte? Vilken vänort har de i Sverige, tror du?
Oj, Åre?
Nej.
Piteå.
Umeå!
Umeå! Ja. Jag närmade mig.
Umeå gillar vi.
Umeå älskar vi. Åh, jag träffade Anja Persson och Filippa Rodin.
Åh, de är så gulliga. Jag gillar dem.
Jag älskar dem. Mm. Det är fantastiskt. De håller på att bygga hus utanför Umeå.
Jaha, vad härligt. Du, nu är det inte någon rödvin i minestronen, så att då får du en Lange Nebbiolo här på sidan.
Men som jag häller upp. Mycket, mycket bra. Får man alltid det vid sidan om det inte ingår i maten?
Alltid.
Alltid, ja. Mycket bra. Jag har ju nästan blivit lite Nebbiolo-beroende. Men jag är inte ensam. Piemonte är ju verkligen på tapeten, Erik. Ja, vi var ju precis rätt på det.
Ett riktigt hett område just nu.
Jag smakar lite på Lange Nebbiolon.
Ja, gör det. Så ska jag kämpa här.
Mm. Jättegott. Älskar att du kör ganska väl kylt.
Ja, alltid. Det där håller väl en 15 grader nu ungefär.
Helt perfekt.
Nu du.
Och vad har vi här nu då i termosen idag? Titt, men dofterna, Erik Videgård. Mm-hmm. Lägg av, du är ju så himla bra på det här. Jag orkar inte, jag har inte ens närmat mig skålen. Det är ungefär 40 centimeter kvar. Och nu tar Erik fram den här oljan som är vadå?
Hemliga olivoljan.
Hemliga olivoljan.
En citrusolja för att få lite fräschör.
Och alltså dofterna som bara slår emot den innan jag ens har fört upp den här mot munnen. Oh
ja.
My god.
Ja. Nu ska vi se vad du tycker.
Ska jag röra runt liksom med skeden?
Ja, gör det. Dra runt lite grann.
Nej, gud, det här är verkligen en grytsoppa.
Ja, och det är ju det som då symboliserar minestrone. Den tjockleken på den.
Men vilka dofter! Bönor, ser jag.
Ja, det är borlottibönor som är torkade, blötlagda och sen fått koka klart.
Nej, men sluta. Det är så gott. Vi pratade ju comfort food förut.
Ja, är det här comfort food, eller?
Oj, oj. Mm. Men det här är vegetariskt också, eller hur?
Ja, jag har faktiskt haft i, just i den här så tog jag en secreto iberico som jag stekte tillsammans med lök i början. Sen har jag tillsatt då zucchini, morot, skälkselleri, rödkål finstrimlad. Mm. De här blötlagda bönorna, jag gillar bönor som man blötlägger själv att föredra framför burk, därför att då får de gå klart i soppan och bönorna i sig ger ifrån sig en nästan lite köttig smak, om man säger så. De ger ifrån sig en fyllighet till minestronen som du inte får ifrån de vanliga bönorna. De vanliga bönorna har en förmåga att spricka och gå sönder.
Jag älskar bönor. Jag äter bönor nästan varje dag, men då är det väldigt ofta de som man köper liksom, som jag bara häller bort spadet.
Ja, men det kan
Aquafaban.
Aquafaban, ja.
Ja, precis. Men den här smaken, Erik, den har, precis som du säger, den har en helt annan, inte bara när jag vid tuggningen, liksom, utan det är mycket djupare smak i bönan. Och den hade jag aldrig hittat om jag hade fortsatt göra bönor som jag brukar.
Nej, men det är inget fel på burkbönor och ha till exempel sallader och så vidare, så är de jättebra. Mm. I den där också tomater, det är kallfond. Det är det alltså.
För smaken är ju otroligt djup och mustig.
Ja, den här har gått i 3 timmar tror jag. Den där fick gå igår kväll. Sen kylde jag ner den och sen värmde jag upp den i morse igen.
Alltså det här är så gott.
Mm.
Det här är så gott.
Det här gör man ju gärna en rejäl sats utav.
Jag skulle kunna äta hur mycket som helst av den här.
Ja, och sen kan du frysa in det där i påsar liksom, och så tar du fram när du känner för det.
Ja, men det här är ju bra. Det är ingen grädde, det är liksom inget, eller hur?
Nej, och du kan göra den helt vegetarisk om du vill det. Det är inga problem alls. Det är bara att skippa fläsket och du kan lägga i en skalk med parmesan och koka den med, till exempel den som blir över.
Bara en sån sak. Mm. Och sen fiskar upp den då förstås.
Ja.
Men, och så nebbiolon till.
Mm.
Lange nebbiolon till.
Funkar det?
Ja, det funkade helt fantastiskt. Men du har inte haft någon rödvin i den här?
Nej. Utan när man gör då paniskan som är risotton, då har du vinet i den, så att säga. Så här får du vinet apart, som man säger.
Åh! Där skulle jag kunna äta 2 gånger i veckan.
Lätt,
varje vecka,
lätt,
ett helt år.
Lätt.
Eller
lätt.
Säg 5.
Om man tittar på vinet då, Lange Nebbiolo, vad är det som skiljer det mot en Barolo? Ja, det är ju att det kommer ifrån Lange, det är gjort på Nebbiolo-druvor, men du får även då blanda in Nebbiolo-druvor från Barbaresco till exempel, från andra områden än just där du är någonstans. Det här görs även som just det här vi dricker nu. Det görs även som en ren Barolo, fast då bara med Barolo-druvorna.
Alltså jag älskar Lange Nebbiolo. Det är ju otroligt gott. Ligger ju lite lägre i prisklass än om det är en Barolo.
Rätt mycket lägre.
Precis.
Jag tror att det här kostar 130, medan Barolon gjord av samma producent på samma sätt med samma druvor, fast mer utvalda, den ligger på 430 kanske.
Nej, men verkligen. Så tänk Barolon gärna ha i sitt vinställ, men till en fin middag kanske. Och sen så Lange Nebbiolo som ett mer vardagsvin. Jättegott. Ja, framförallt super. I den här typen av mat.
Ja. Perfekt tisdagsvin skulle jag säga.
Oh, vad gott. Ja. Men till en pasta med någonting. Vad gott. Ja.
–45 minuter AV är sponsrade av STS Alpresor. Vi gillar ju allt som har med mat, dryck och upplevelser att göra. Jag har då svårt att tänka mig ett mer klockrent samarbete än STS Alpresor. Upplevelser? Check. Mat och dryck? Dubbelcheck. STS tar det till inte mindre än 12 destinationer– i Österrike, Frankrike och Italien. De driver flera egna hotell med fokus på service, mat och dryck. Och då har jag inte ens nämnt den suveräna skidåkningen. STS ambition är att sätta guldkant på din vistelse från början till slut. Och väljer du STS Alp Inclusive-paket ingår alla middagar i resans pris. Plötsligt kan jag börja se fram emot vintern. Serge Chevalier, Cervinia, Bad Gastein. Kan inte börja snöa snart? 45 minuter av er är väldigt glada och välkomna STS Alpresor som ny sponsor. Gå nu in på deras hemsida alpresor.se och boka bums. 45 minuter AV är sponsrade av Sundqvist AV. Sundqvist är både proffsens och hemmamatlagarens bästa vän när det gäller utrustning. Allt från knivar, pannor, grytor och glas hittar du hos Sundqvist. Nu bjuder dessutom Sundqvist 45 minuter AVs lyssnare på 25% rabatt på hela sortimentet när du handlar på hemsidan sundqvist.se. Ange bara koden 45AV25 när du beställer. När det gäller vinglas har Sundqvist Sverigeagenturen för de ikoniska glasen från Riedel. Riedel firar 265 år i år. Riedels glas är druvspecifika. Det betyder att varje druva har sin egen form på kupan för att framhäva den smak som vinmakaren har för avsikt att vinet ska smaka. Från vinmakare till vinsmakare, helt enkelt. Ett bra vinglas har en kupa som lockar fram druvans bästa egenskaper och skapar harmoni mellan utseende, doft och smak. Riedel har arbetat med att ta fram druvspecifika glas i över 50 års tid och idag den helt marknadsledande inom området. För sommelierer och vinkännare världen över är Riedelglaset ett måste. Min personliga favorit är Stemless Wings. Ett vinglas utan fot som gör vindrickandet mindre pretentiöst och låter dig bokstavligt talat komma närmare vinet. Stemless Wings finns för Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Nebbiolo, Riesling och Champagne. Fast ska jag vara helt ärlig, testade jag med en Sangiovese. Det gick alldeles utmärkt i ett Cabernet Sauvignon-glas. 45 minuter av er tackar för fantastiska vinupplevelser Riedels glas från Sundqvist.
Vi har kommit fram till i köket.
Ja.
Och idag ska det handla om handredskap.
Alltså jag gillar ju de här få små sakerna som gör livet i köket lättare. Jag tänker på såna här enkla saker som vispar, trägafflar.
Men vadå, finns en värld av olika val här?
Ja, men just träredskap. Ja,
nej, det kanske man kanske använder sina plastredskap sen, från en stor kedja.
Ja, sen flera år tillbaka så har de här plastredskapen liksom tagit över. Och vad händer om du lämnar ett plastredskap i en gryta och låter den stå och koka? Då smälter den ju.
Ja, det är dåligt.
Ja, det är dåligt.
Det vill man inte.
Har du ett träredskap, då håller du. Mm. Det bränns inte, det blir inte varmt. Du kan ta i det direkt. Har du metall, då bränner du i handen av det.
Och sen är det lite trevligare med träredskap.
Och framförallt, jag vill slå ett slag för trägaffeln. Jag gillar gaffeln som den här stora trägaffeln. Alltså det är lätt att röra med och det blandar sig bra. Och det är,
för mig är det här verkligen min uppväxt. Varför släppte vi trägafflarna? Du har ju helt rätt, Erik. Ja. De här himla plastredskapen kom in och sabbade allt här i en 15-20 års period.
Ja, precis. Så det slår jag ett slag för. Och sen vispar. Använder du ballongvisp eller använder du som vanlig med spiral?
Nej, jag tycker om den vanliga med spiralen. Mycket hellre än ballongvisp.
Varför?
För att jag känner att jag får bättre grepp om det jag ska vispa.
Mm. Och det är ju helt rätt. Det är helt rätt.
Är det så? Ja, vad bra.
Jaja. En ballongvisp. Dels om du ska använda den hemma så måste du ha rätt typ av ballongvisp. Ballongvisparna är de här som har kraftiga fjädrar, vad jag kallar dem för. De är ju egentligen inte gjorda för att vispa upp. De är gjorda för att blanda med. Mm. Och då använder man en speciell teknik när man blandar så man inte blir trött i armen. Har du en ballongvisp så ska du ha en med tunna spröt. Mm. För att få in luften och för att det ska hända någonting överhuvudtaget. Och därför är det så mycket bättre i hemmamatlagning, tycker jag, med en sån här som har den här spiralen längst ner i metall.
Egentligen den liksom äldre modellen, ska man säga. För den var ju mer utbredd och populär för kanske 10, 15, 20 år sedan.
Ja, men ballongvispen är ett proffsredskap medan den andra är ett hemmaredskap.
Ja, men jag gillar hemmaredskap.
Ja, men ska du laga mat för 4 pers, du behöver inte ha liksom... Men jag stora ballongvispen.
Nej, men jag köper verkligen och blir glad, för det här har jag inte tänkt på alls, Erik. Men jag gillar ju att baka. Och då behöver jag den gamla modellen, den hemmaredskapsvarianten. För att jag behöver känna konsistensen på smeten när jag ska vispa. Mm. Eller för den delen göra pannkaksmet till barnen. Det ska man också lägga mycket tid och omsorg kring.
Verkligen.
Och då föredrar jag verkligen den typen av visp, inte ballongvispen, för där går känslan förlorad på väg upp till skaftet, enligt min synpunkt i alla fall.
Men sen det här med baka också, det finns ett underbart redskap till som man kan använda, som jag älskar, och det är degkortet.
Degkortet?
Ja. Aha. Det är alltså en skiva i plast eller metall som du skrapar upp degen med. Och som
degskrapan?
Degskrapa, degkort.
Okej, okay, okej. Okay. Ja, du vet bäst. Nej, men det, du är proffs. Jag bara äter.
Det är otroligt bra att ha att göra med. Att plocka upp degen när du har rivit bullarna, när du liksom ska få till dem. Det är hela tiden. Skrapa in på bänken snabbt för att få undan allting.
En jättebra julklapp ju. Kostar inte många tior egentligen. Under en hundring, Så nu har vi slagit slag för trägaffeln.
Ja, den klassiska vispen.
Den klassiska vispen och degskrapan.
Degkortet.
Ja, är du nöjd? Har du glömt något?
Det har jag säkert.
Eller är du redo att ta dig an veckans frågor?
Vi tar frågorna.
Då går vi vidare till Isabelle från Vejbystrand som skriver: Hej Jenny och Erik, ni pratade ju om att ånga i olika omgångar vid tillagning. Ja. Funkar det med en vanlig stor kastrull, men vad använder jag då till de olika lagren?
Ja, nej, då är det ju lite problematiskt då. Att ånga en sak i en kastrull, det är inga problem. Ta en sil, sätt i silen ovanför det kokande vattnet, på med locket ovanpå. Om du ska ånga potatis, rotfrukter, men en sak då, inte flera olika lager, då måste du ha pannor ovanpå varandra.
Men kan man bara skälpa över dem som är klara och sen så nästa då?
Ja, fast då är ju risken att det blir kallt. Men vad du kan göra då, det är väl i och för sig att du, när det sista är klart, i med allting i silen och så ångar du upp det igen så du får temperatur på det.
Just det. Mm. Okej. Ja, vi får prova oss fram helt enkelt. Hans i Sandviken undrar, hej, jag är nyfiken på det här med sous vide. Är det verkligen värt att lägga pengar på och hur funkar det egentligen?
Sous vide, som betyder undertryck, det innebär ju då att man tillagar egentligen vakuumförpackade varor, råvaror. Jag brukar göra till exempel sparris i med en klick smör, en citronskiva, lite örter av någon slag. Vakuumförpackar det ner i sous vide-maskinen 80 grader i 15 minuter. Så har du perfekt smakande sparris och ett sparrisbad i den här som är helt magiskt. Och till exempel smaksätta hollandaisesåsen med om du har det till.
Men är det så verkligen så mycket bättre så att du inte kan göra det på annat sätt alltså?
Ja, jag tycker det. Just vad det gäller den typen av råvaror. Sen kan du ju även göra kött. Säg att du har en bit rådjursfilé. Du lägger den i en förpackning i med lite enbär, lite olja eller lite smör. Svartpeppar kan du ge också. Försluter den här och sen så låter du den gå, fast på låg temperatur den här gången. 48 grader skulle jag säga. I 20 minuter. Då har du någonting som du sen gör en reverse sear, alltså omvänd stekning på. Du tar upp filén som då är tillagad perfekt, den kommer att ha exakt samma färg genom hela filébiten. Men sen steker du på den, om är vilt så gör man så, där steker du på vid hög värme. Mm. Ordentligt hög värme, så du nästan rostar den här runt omkring. Mm. Men den värmen hinner inte tränga in i själva köttbiten, utan du får ett perfekt, nästan knaprigt yttre och så får du den här enfärgade, låsa insidan på köttet. Underbart bra.
Så svaret till Hans är ja, det är värt det.
Ja, det är värt det.
I nästa avsnitt, då är det säsongsavslutning, Erik. Mm. Vad hände?
Ja, det gick fort det här.
Det gick så fort. Ja. Men vi kommer komma med bonusavsnitt i 45 minuter av er, så får man alltid lite mer. Då ska det handla om USA och om städernas stad New York. Vi kommer att prata med vår kompis Ulrika Bengtsson som var med och startade upp Swedish Cuisine i New York och hade svenska NHL-proffs som stamgäster på egna krogen Ulrikas på Manhattan. Erik kommer laga Italian meatballs och vi ger er årets första julklapp.
Ja, det vill ni ju inte missa, ni hör ju det. Vi hörs nästa vecka. Hej då!